Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Idag ska vi få träffa en kvinna som har haft en strålande karriär med fantastiska framgångar. Vi pratar VM-guld och 7 världsrekord. Men där ett stort mörker sedan infann sig. Vi ska strax få träffa gravida simproffset Emma Igeström som ska bli mamma i augusti. Och Rebecca?
Ja?
Hallå, hallå.
Hej Karina.
Vi ska prata hatkärlek till kroppen och om varför vi glorifierar graviditeter. Vad är normalt? Du är varmt välkommen till Babys podcast med mig, Karina Barnmorska, och
Rebecca, gynekolog.
Och Rebecca, vi lovar igenkänning för många i dagens avsnitt, eller hur?
Absolut. Här finns det mycket för oss alla att lyssna på.
Det gör faktiskt det. Så vi säger hej och varmt välkommen Emma Igeström till oss i Babys podcast.
Men tack så jättemycket.
Men Emma, vilken berg- och dalbana du har haft i livet. Med allt från det bästa med att stå på topp till att, som du beskriver det, må sämst.
Ja, men verkligen. Det är många som, eller inte, men ibland kan man säga, åh men gud vad du har gått igenom mycket. Och man kan nästan tycka lite synd om mig. Men jag känner att allt det jag har i min ryggsäck har ju ändå format mig till den jag är idag. Och jag har väldigt mycket av de jobbiga erfarenheterna med mig som jag kanske har lärt mig mest av. Det är skitglassigt att stå på en VM-prispall liksom högst upp. Men det är väl motgången ändå som har gett mig de största lärdomarna och mest distans kan man väl säga till saker i livet. Och det är jag väldigt glad att jag har idag.
Men du, det gick ju faktiskt så långt så att det var ett självmordsförsök. Och som jag förstår så säger du att det är det bästa misslyckandet du varit med om, såklart.
Ja, men jag hatar att misslyckas. Det är det värsta jag vet. Men just det är jag faktiskt fruktansvärt glad att jag misslyckades med. Och jag säger efterhand med väldigt, alltså dels har ju tiden gått, det här är ju 11 år sedan nu. Men också att jag behövde liksom på något sätt nå dit för att också så här få insikten och vilja göra det som krävs för att vända mitt liv och hitta nya saker och viktigare saker i mitt liv på något sätt.
Ja, du har ju varit med om mycket som jag sa. Det har ju inte bara varit de här självmordstankarna utan det har varit ätstörningar, psykisk ohälsa, alkoholist eller alkoholiserad har det varit. Och ja, på det så har du ju då också opererat 2 tumörer, godartade visade det sig, vilket ju var bra på alla sätt. Men ja, mycket, mycket har du ju gått igenom. Men vad skulle du säga, är det träningen som har fått dig att må bra? För att som simproffs så måste man ju träna. Och det är ju både mentalt och fysiskt hårt. Och mycket och länge.
Ja, men alltså jag tror det är klart. Alltså det ska säga så här. Den fysiska aktiviteten har alltid haft en väldigt stor del såklart i mitt liv. Som elitidrottare. Men även efter. Det har en stor del i mitt liv. För att jag vet hur tajt jag kan koppla den med mitt psykiska mående. Men den fysiska aktiviteten har också alltid varit ett sätt till mig att landa tillbaka på någon form av struktur i vardagen. Att liksom när det har blåst väldigt mycket runt omkring så vet jag att jag alltid har varit väldigt bra på att hålla strukturen kring att få kroppen att må bra. Jag är ju inte en person som bara tränar när jag är motiverad. Jag tränar oavsett om jag är motiverad eller inte. Att alla de där grejerna som kommer med att ni vet det här med att skapa liksom någon slags basalt välmående. Att jag vet att så här, sover jag bra, äter bra, rör mig. Då har jag i alla fall skaffat en väldigt, väldigt bra grundförutsättning för resten. Och det har jag liksom alltid under de jobbiga perioderna i mitt liv liksom landat tillbaka i den strukturen. Att jag är i alla fall så snäll mot mig själv som jag kan vara.
Men skulle du säga att träning också kan vara ett tveeggat svärd? Jag menar, om man tränar för att nå elitnivå och man har en viss press på sig att det är medaljplats som gäller, kan det ha bidragit till din psykiska ohälsa, till din ätstörning? Är det svårt att hitta balansen där, tänker jag?
Det har varit svårt att hitta balansen. Man ska väl inte glömma heller att elitidrott är hela tiden en balansgång, så du måste liksom våga pusha till gränserna. Men det var väl ganska svårt efter jag la av att hitta så här, vad är normalt. Alltså för mig fanns ju inte så här, träna 3 gånger i veckan för att man mår bra. Men varför fast träna för att må bra? Jag måste hitta någonting där jag kan träna och prestera. Mm. Samtidigt som jag också har landat någonstans i så här, fast det som är normalt för någon som aldrig har elitidrott, att kommer aldrig bli normalt för mig. Så att jag måste hitta mitt normalt och min balans. Så där kanske det mer handlar om att jag frågar ofta mig själv så här, till vilket pris lägger jag ner så här mycket tid i träning. Är det för att jag så här, prioriterar bort tid jag kunde haft med min dotter, eller prioriterar bort vänner, eller prioriterar bort någonting som jag kanske egentligen vill göra? Ja, men då är det ju lite så här, då börjar det bli ett tvång igen och då får jag backa. Så att jag har ändå hittat några slags här, att jag sätter lite krokben på mig själv. Liksom. Att så här, jag vet lite vilket recept jag har för att liksom backa tillbaka i balansen. För att jag faller över ibland. Men jag har också lärt mig att backa. Och det går mycket fortare att backa idag än vad jag har gjort tidigare.
Men jag tänker, Emma, du pratar om den här enorma ryggsäcken som du ändå bär med dig genom livet. Har du då kunnat fått verktyg och axla och liksom se hur du kan ta bättre hand om dig när du drabbas av de här tankarna?
Ja, men verkligen. Alltså, dels har jag ju liksom fått professionell hjälp att ta mig igenom och jobba med mig själv och liksom fundera på vad som är viktigt i livet och så. Men också är jag inte lika, vad ska jag förklara? Jo, men tidigare var jag så himla rädd för att må dåligt. Jag var så här, för mig var det något lika med svart. Att så, här, så fort jag gick över någon gräns som jag vet att jag inte borde, eller så fort jag mådde dåligt så var det något misslyckande nästan. Idag är jag mer så här, I go with the flow. Vissa dagar är skitbra, andra dagar är inte bra. Ibland går jag över gränsen. Men vad kan jag göra för att backa? Och det har också blivit så här en mycket större acceptans för mig själv och den jag är. Och vilka, liksom, vilken personlighet jag har. För att den går inte på något sätt att ändra. Den är ju ganska satt vid det här laget. Jag är 41 så att den är ju ganska satt. Men däremot kan jag lära mig förhålla mig till den jag är liksom. Och det tycker jag så här, det är en väldigt stor frihet. Jag har en stor tacksamhet för det. Men jag har också så här en väldigt stor acceptans för mig själv som jag inte har haft innan. Alltså de dragen som hos mig själv som jag varit rädd för, som jag har ansett som dåliga, kan jag också idag se som så här, det är mina största styrkor att vara prestationsdriven, att liksom aldrig vara riktigt nöjd eller så där. Men det är ju när de blir för mycket, när inte det balanseras upp av något annat, det är då det börjar bli farligt och det är då det blir mina svagheter.
Och nu, Emma, nu är du gravid igen, ska man säga. Du har ju Olivia sen tidigare som jag tror är 14 år. Stämmer det?
Det stämmer.
Och stort och varmt grattis säger vi till denna graviditet. För nu har du ju gått en bit in i graviditeten och ska föda i augusti. Och jag vet ju också att det är ju mycket som är fantastiskt med graviditeten och vänta ett barn. Men jag vet också, Emma, att du pratar om den här hatkärleken till kroppen och funderar mycket på varför vi glorifierar graviditeten. För du har inte mått speciellt bra i graviditeten.
Nej, det har jag inte gjort. Där kan vi ju liksom backa bandet lite, för att när jag väntade Olivia för 14 år sedan så jag hade inte ett enda graviditetssymptom knappt. Jag liksom kunde träna och jag mådde inte illa och så det var den bilden jag hade av en graviditet. Och nu den här gången har jag nog haft exakt varenda symptom som man har kunnat läsa på någon sida eller någon broschyr någonstans, liksom allt har kommit. Och med det till också som har varit väldigt jobbigt för mig. Jag ska säga var jobbigt, för att nu mår jag bättre, men de första 17-18 veckorna så orkade inte kroppen med att träna som jag ville, och det vet jag sedan innan att det är liksom dels svaghet för mig när jag inte kan göra det, så att det var väldigt mycket både liksom fysiskt och psykiskt jobbigt. Det var något jag landade i, jag var väldigt tacksam över graviditeten i alla fall, så det handlar liksom inte om det. Men det som blev så uppenbart för mig nu, som inte var för 14 år sedan när livet kom, det var den här liksom ständiga, som ni sa, glorifieringen, framförallt på sociala medier, av gravida kvinnor som kände sig som gudinnor, som var så otroligt snygga, håret lyser, hyn blomstrar. Och jag var så här, nej, alltså jag hade som svintor i håret, jag var trött överallt, jag var bara plufsig, jag var helt torr i ansiktet, alltså. Och då kunde jag så här, ändå med min ryggsäck, måste jag nog säga, alltså faktiskt skratta lite grann och bara så här, känna så här, nej, jag är ingen gudinna, jag känner mig som en flodhäst liksom. Men jag tycker också ibland att, jag tänkte så här, om jag hade varit 20 och inte hade med mig de erfarenheterna, så hade jag nog känt min graviditet som ett stort misslyckande. Och framförallt känslorna kring en graviditet. Och jag hade nog också liksom funderat på om jag hade sämre förutsättningar för att bli en bra mamma. Och det är ju otroligt jobbiga känslor att ha, tänker jag. För jag har också känt att så här, men vi behöver ha ett mer så här balanserat snack om att vara gravid. Så här, ja, men det är fasen en stor jäkla omgång en kvinnas kropp får under 10 månader. Allt liksom från den fysiska förändringen och alla psykiska förändringar, hormoner. Och, ja, men det är mycket som händer. Och det pratar man kanske lite för mycket om i glorifierande termer just nu.
Och det misslyckandet är ju förfärligt, kan jag känna. Att vi pratar och visar upp den här sidan som är fantastisk. Det ska vi göra när vi tycker och när vi mår på det sättet. Men tyvärr så tror jag, som du säger, Emma, att många visar nog upp den oavsett hur vi känner oss.
Men det tror jag också. Och som att det också liksom ligger en prestation redan där. Att så här, ja, men lyckligast som gravid vinner. Och det blir så himla. Det är en så himla onödig press, för att jag vet att det kommer komma om några månader en väldigt liksom så här utmanande tid på många håll och kanter. Och då är jag glad idag att jag liksom inte har, eller att jag kan skaka av mig den pressen under den här tiden på något sätt och ladda för det som komma ska. Och jag vet också att oavsett hur jag mår de här månaderna så kommer jag ha samma förutsättningar för att bli en väldigt bra mamma, precis som alla andra kvinnor runt om i världen.
Ja, men såklart. För det finns ju väldigt många sätt att vara under graviditeten. Det vi kanske bör lyfta, det är väl att vi ska visa upp dem från alla dessa håll. Och sen så kan det ju faktiskt variera i graviditeten också, beroende på var man befinner sig någonstans. Och att tillägga är väl kanske som du var inne på, Emma, att när du väntade Olivia, då mådde du på ett helt annat sätt. Och det har gått några år sedan dess. Och det kanske spelar roll eller spelar mindre roll. Det kan vara en ny partner, men det kan bero på många olika saker. Men att vi kan just må så olika för samma kvinna i olika graviditeter. Så ser ju verkligheten ut.
Emma, skulle du säga att det är mer tabu sociala medier och för övrigt också. Men mer tabu att klaga över gravidkrämpor om man har blivit gravid mot alla odds eller efter lång väntan. Ska man liksom vara mer glad och tacksam då eller?
Så det där jag tycker är en väldigt så här komplex fråga. För att lite är det ju så, och så kan jag känna i mig själv också. Att jag är så otroligt tacksam att jag blev gravid, att jag blev det på naturlig väg med det jag har gått igenom liksom rent fysiskt med tumörer, men också såklart med min ålder. Men samtidigt så känner jag att egentligen har inte det någon några motsättningar. Jag känner att jag kan både vara tacksam och må skit och liksom gå runt och tycka synd om mig själv från och till i en graviditet. Precis som jag kan göra i vanliga livet. Jag kan vara jättetacksam över någonting, även stora delar i mitt vanliga liv. Men jag kan också tycka att vissa saker är pissjobbiga. Och det är väl det tycker jag ibland kanske att man får kämpa liksom kämpa med de här eller tanken att så här, det behöver inte vara någon motsättning av det ena eller det andra. Men visst, jag har funderat. När jag väntade Olive var jag ju 26, fick jag när jag var 27. Då hade jag liksom inte en tanke på det här ens med tacksamhet till en graviditet, för mig fanns det liksom inte några andra tankar, och jag var så ung och jag var inte orolig, jag hade inte ens funderat på om jag kunde bli gravid eller inte. Medan idag finns det ju en mycket, mycket djupare tacksamhet än vad som fanns då.
Emma, du får rätta mig om jag har fel nu, men citat från dig. Det här med att alla ska prata och fråga om graviditeten. Jag har hatat till 90% att vara gravid. Jag är inte ett dugg, eller jag har inte ett dugg dåligt samvete för det. Jag är inte bitter för att jag bär, för jag bär på något mirakel. Jag har tidigare både spytt, varit less, hatat, kämpa för att nå mina mål och så vidare och så vidare. Och det här med att inte ha dåligt samvete och inte vara bitter, det är väl någonting viktigt att lyfta?
Ja, det tycker jag verkligen, och det handlar ju inte bara om graviditet, utan det tycker jag handlar väldigt mycket om i samhället idag, kanske framförallt kvinnor. Jag ska inte generalisera, men mycket kvinnor jag möter har ju väldigt mycket dåligt samvete för väldigt mycket saker. Och det där dåliga samvetet kan ju tynga ner vad som helst. Och jag försöker hela tiden jobba på mig själv med att försöka liksom tänka bort det där dåliga samvetet. För har man barn så tror jag att man kan ha dåligt samvete exakt hela livet, varenda sekund, för någonting man har missat eller något man har liksom. Men det är ingen som tjänar på det. Allra minst vi själva. Och just det här att det är de här känslorna jag har. Det är så här, jag får äga mina känslor och äga hur jag hanterar dem. Och sen så behöver inte jag vara bitter på någon annan för att de har några andra känslor. Jag är jätteglad att många får uppleva att de har en jättefin graviditet. Det fick jag göra för 14 år sedan också. Samtidigt som jag också kan vara glad att jag fick uppleva den här sidan också, för att man har saker att jämföra med. Och idag känner jag mycket mer lite som ni var inne på, att olika delar av graviditeten idag njuter jag mycket mer när jag har liksom bra dagar eller bra veckor, som jag har haft nu på slutet. Så jag är väldigt tacksam över dem också.
Ja, du beskriver ju det många känner, fast de kanske inte vågar säga det, uttrycka det.
Nej, och det finns ju någon slags så här, om man kollar på sociala medier idag och bland framförallt tjejer då som jobbar med sociala medier, har det blivit någon babyboom där det är väldigt mycket graviditeter och liksom fina magar och stylade bilder och liksom allting på sociala medier. Och jag tror att det gör också att det här, att det kan bli lite tabu att prata om att det är väldigt, väldigt jobbigt med graviditet, och att man kan må väldigt dåligt på olika sätt. Och kanske framförallt bland de yngre, skulle jag nog säga.
Det handlar väl mycket om de här förväntningarna också. Och alltså både förväntningar på sig själv och andras förväntningar. För det finns väl få tillfällen i livet då man får så många kommentarer och där det är så mycket tyckanden om och runt en som när man är gravid.
Ja, men gud, verkligen. Och det kan jag också bli lite trött på ibland, att helt plötsligt ska folk liksom tycka och tänka väldigt mycket. Och men just det här att höra att så, men du ska vara tacksam för du är gravid. Ja, men jag är tacksam, men jag kan tycka att det är jobbigt i alla fall. Och vi måste kunna ha den form, alltså sortens diskussioner som inte måste vara svarta eller vita hela tiden. Men jag tycker liksom i allt så måste det finnas en balans. Och det spelar liksom ingen roll om det är elitidrott eller om det är en graviditet. För det finns alltid två sidor av ett mynt. Det är inte glamour att liksom vinna VM heller. För du måste göra skiten. Och den kan också göra väldigt ont, både fysiskt och psykiskt. Liksom.
Det är väl lite så att om man är gravid så är man också lite... Ibland kan man uppfattas som lite öppet mål. Att plötsligt så är det helt okej att kommentera formen på kroppen eller... Hur mycket tränar du egentligen eller vad äter du nu? Har du fått mycket kommentarer på sociala medier, alltså negativa kommentarer, när du har varit så här öppen med hur du mår?
Nej, men faktiskt inte, utan jag trodde att jag skulle få det, och kanske just det här som vi var inne på, så att jag borde bara vara tacksam med tanke på min ålder och det jag har gått igenom. Men jag tycker faktiskt att folk har varit väldigt, väldigt positiva och peppande och hejande. Jag har varit medvetet lite försiktig och har lagt upp saker. Jag har tänkt till mer, framförallt ska jag säga kring min träning och hur mycket jag tränar. Men det har varit mest för att jag har varit lite rädd om mig själv. För att jag kanske inte har mått så bra hela tiden. Och då har jag känt att jag inte riktigt så här är redo för några negativa kommentarer. Men då är det faktiskt lite, där har jag faktiskt ett val själv också. Hur pass aktiv jag ska vara då på mina sociala medier. För om jag... Jag brukar tänka så liksom i livet i stort och kopplat till mina sociala medier, att jag inte är redo för att ta de här negativa kommentarerna. Då har jag ju faktiskt ett eget val att bara strunta att lägga upp saker ett tag.
Jag kan tänka mig att många snarare tyckte att du var en otroligt befriande och fräsch fläkt jämfört med många andra gravida som man ser på sociala medier. Som du säger, med de här tillrättalagda bilderna och...
Ja, men det tror jag. Det tror jag absolut. Sen tycker jag just det här med graviditeten kopplat till träning, att det är lite känsligt, och det ska det vara. För det finns liksom inte ett recept för alla. Så jag vet inte hur många frågor jag har fått. Liksom, men hur långt springer du nu då? Eller hur mycket tränar du? Men du kan inte jämföra det med mig. Jag tränade 30 timmar i veckan liksom, när jag var elitidrottare. Om jag tränar... Som 10 timmar i veckan nu när jag är gravid. Alltså det är irrelevant. För det finns inte ett facit liksom. Så det försöker jag liksom så här hålla mig ifrån. För det är väldigt många också gravida som vill ha råd. Så jag skulle säga framförallt kring träning. Och det kan jag liksom inte ge på mina sociala medier. Jag vill inte ge det, utan det får liksom proffs som ni hjälpa till med. Och ge varje kvinna råd.
Ja, det är ju extremt individuellt, och där finns det ju bra appar liksom om gravid och mammaträning och så vidare som man kan vända sig till och ladda ner. Det är ju jättesvårt för dig att ge dem de råden. Nej, men att utgå ifrån sig själv hela tiden, det är väl det vi måste göra.
Ja, men verkligen i allt, tänker jag. Men speciellt i en graviditet, och lyssna på kroppen, och den talar om ganska bra vad jag behöver och inte behöver för tillfället.
Vad skulle du säga om din comfort zone? Var är den? Hur når du den, Emma?
Vad menar du med comfort zone?
När känner du dig bekväm i graviditeten? Finns det någon zon där du känner att här är jag trygg, här känner jag att jag mår bättre?
Ja, men alltså... Just nu, förutom att jag har haft covid nu en halv vecka, nu mår jag mycket bättre från det också, men så har jag haft det liksom, några bra veckor där jag har känt mig så här, jag har nog varit i min comfort zone ganska mycket. Jag har liksom hittat en balans i träningen där jag känner att jag inte liksom behöver pusha mig för mycket, utan jag kan så här, träna och bara känna att det är skönt och bra för kropp och knopp. Och jag liksom känner att jag känner mig ganska stark i kroppen, och jag har känner mig stark i mentalt igen. Jag var ganska ledsen ett tag. Så nu känner jag att det är så här något bra flow. Men jag vet ju också att kroppen kommer förändras ännu mer. Jag kommer bli tyngre, jag kommer bli tröttare. Så att jag så här försöker tanka energi nu för det som kommer ska också.
Mm, inte bara nuet, utan du tänker lite framåt.
Ja, men lite så. Det är klart att jag försöker njuta av nuet. Och det gör jag verkligen, ska jag säga också. Men så... försöka tanka energi och känna att jag ändå är väldigt glad och tacksam över att jag har fått bra dagar också, som jag kan komma ihåg sen.
Jag tänkte på det här, Emma, du har ju en tonårsdotter.
Och
ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Sociala medier och tonåringar är någonting som jag funderar mycket och jobbar mycket med när jag jobbar på ungdomsmottagningen. Det här med din erfarenhet av att vara elitidrottare och sen ätstörningar och vara en väldigt offentlig person. Är det här någonting som du pratar med din dotter om? Hur man liksom kan värja sig mot förväntningar och prestationskrav och sociala medier och sådana förväntningar?
Jo, men det måste jag ändå säga. Vi har haft en väldigt öppen dialog, jag och min dotter, egentligen liksom hela hennes uppväxt kring mående och icke-mående. Liksom givetvis beroende på hur gammal hon har varit så får man ju lägga det på den nivån. Så att det känner jag att där har vi alltid liksom, ja, men vi har alltid kunnat prata om saker. Och vi har liksom alltid, jag har alltid känt att jag har varit öppen mot henne. Jag har aldrig velat att hon ska läsa något på sociala medier eller tidningar som inte hon har hört om mig först. Mm. Det har varit väldigt viktigt för mig. Jag tycker också att hon har gått på en väldigt bra skola där man också har pratat väldigt mycket om, de har haft internetkunskap där de har pratat mycket om sociala medier och hur man ska bete sig mot varandra, men också ja, men det här att man sitter bakom en skärm, att inte det är samma sak som att liksom träffas i verkligheten, vilket också är bra att det kommer från andra vuxna. Just nu är hon väl liksom, alltså nu är hon ju tonåring, så nu pratar hon ju hellre med kompisarna än sina föräldrar. Och det är så sjukt jobbigt för mig. Alltså jag tror att den här tiden jag upplever med henne nu är en av de jobbigaste i mitt liv. Hon håller på att frigöra sig. Alltså det har varit, vi har varit så tajta, jag och hon. För att det liksom alltid bara varit jag och hon. Vi har fortfarande så här en väldigt, väldigt fin relation, men alltså hon tar ju ändå steg ifrån mig, vilket är helt naturligt. Men jag är väldigt glad att hon har idrotten och alla fina vänner i idrotten. Det är en väldigt liksom, bra tjejing med bra värderingar och sådär. Så jag känner mig väldigt, väldigt trygg i det. I början var jag väldigt rädd att när jag fick veta att jag skulle få en dotter, att så här, men med de erfarenheter jag liksom har med mig, så var jag livrädd för att hon skulle behöva gå igenom samma saker. Men idag har jag nog sett mer att de erfarenheterna kan faktiskt hjälpa henne om det skulle behövas. För att jag vet att jag kommer se saker tidigare än vad många andra föräldrar skulle göra.
Mm.
Men jag är också sjukt bra på att överanalysera. Herregud, ibland vill jag bara ta semester från mig själv. Alltså jag får bita mig i tungan så mycket.
Ja, men så är det ju att tonårsmamma skulle jag vilja säga. Man biter sig i tungan och sitter på händerna liksom.
Jag hade sagt till min sambo, var här om dagen. Så ringde hon, så skulle hon åka till köpcentret efter skolan. Och sen så ska hon träna på kvällen. Och så vill jag egentligen bara säga så här, men oh, hur har du tänkt med maten och hur ska du komma därifrån? Ska jag packa väskan? Och så bara kände jag så här, men fast vänta nu så här, hon har inte gjort någonting någon gång som hon förtjänar att inte bli litad på eller att hon inte löser situationen. Så här, jag kan inte börja. Du vet, det är sådana grejer hela tiden nu och det är en sjuk utmaning för mig. Så det kanske blir bra med en bebis som styr om lite fokus.
Men jag tänker att du kanske blir mer, vad ska man säga, mammig eller överbeskyddande mot Olivia just för att du är gravid nu. Tror du inte att dina gravidhormoner spelar dig ett litet spratt också?
Ja, men så kan det säkert vara. Jag har inte ens tänkt så långt. Men så kan det säkert vara. För det är en sån, ja, men riktigt sjukt känslig ålder liksom. Men hon har inte alls samma prestationsdriv på alla plan som jag har. Hon är jätteprestationsinriktad i bassängen när hon simmar. Men hon har inte alls samma krav på sig själv i skolan. Eller hon kan vända ganska fort ett så här misslyckande och skaka av sig det. Alltså hon har ett mycket mer, jag brukar tänka att hon har ett mycket mer så här hållbart prestationsdriv än vad jag hade. För att jag kunde ta ett misslyckande så himla hårt och det kunde sitta kvar så länge i mig. Men hon kan mycket lättare skaka av sig det och så hon redan fokuserar på nästa mål. Så jag är lite avis på den egenskapen också faktiskt.
Men jag kan tänka också att med den ryggsäck du har, Emma, så, och med allt som ligger i den. Med det så är det väl en enorm rädsla också för att ens barn ska råka ut för något liknande. Och då kan man väl bli så här, jag skulle inte säga överbeskyddande, men lite hönsmamma. Och, för man vill allt väl såklart. Men där får man ju stoppa sig själv och det gör ju du och tänker en tanke till att ja, men hon klarar ju faktiskt det här väldigt bra.
Ja, nej, men visst är det så. Jag är ju livet, det är ju min största mardröm liksom, att hon skulle må dåligt. Och det är inte bara min, jag antar att det är alla föräldrars största mardröm att liksom, ens barn skulle må dåligt på något sätt. Det är ju det mest sårbara jag har varit med om i hela mitt liv liksom. Det är ju att vara mamma åt någon.
Och sen som vi pratade om tidigare också, eller som Rebecca var inne på. Man är ju både stark och skör i sin graviditet.
Mm, ja, verkligen.
Rebecca, frågor till eller synpunkter på det här med glorifieringen av graviditeter?
Har du några tips om hur man liksom, om man nu som gravid tittar på Instagram till exempel och ser alla de här tillrättalagda bilderna och halvsanningarna. Och så, hur värjer man sig mot det? Ska man stänga av alla sina konton på sociala medier eller ska man bara följa Emma Igenström och släppa allt annat?
Det behöver man absolut inte göra, men jag tror att man får hitta sina egna strategier. Om det är för jobbigt så här, ja, men ta bort folk att följa eller ta bort aviseringarna på så du slipper dem i flödet. Alltså det är inte snällt, alltså det är verkligen en sak där man kan vara snäll mot sig själv. Det är att faktiskt undvika att se dem, det är väldigt väldigt jobbigt. Men sen så tror jag också att man hela tiden får tänka på och intala sig själv att det som syns på sociala medier är en extremt liten del av ens liv. Att det finns liksom återigen två sidor av ett mynt. Det finns ingen som någonsin mår bra hela livet i exakt allt. Det finns ingen som är lycklig hela tiden utan det vi ser på sociala medier är bara en liten, liten del. Och det bara att liksom säga det till sig själv och påminna sig om det så tycker jag ofta att det blir mycket lättare.
Ja, sanningen kanske är en helt annan.
Ja, men det är ju det. Om man kollar på mina sociala medier till exempel så tror inte ni kan räkna till 10 bilder på Olivia på mina sociala medier. Och det har jag ju någonting som jag har fått skit för. För folk frågar om jag inte umgås med min dotter. Medan jag liksom gjorde ett aktivt val från hon var ganska liten att hon måste ta det valet sen när hon vill själv. Om hon vill synas eller inte. Och ja, nu är hon i tonåringen så nu får jag ju verkligen respektera när hon vill eller inte vill. Eller liksom jag frågar alltid om jag vill lägga upp en bild och när hon säger nej så får jag ta det nejet. Det tycker jag också är en liten så här snedvriden del vi ser på sociala medier. Att folk exponerar sina barn väldigt, väldigt mycket. Och att det har blivit normaliserat. Så det tycker jag är också en sak som jag inte tycker är helt sund på sociala medier.
Jag tänker små barn, om man lägger ut bilder på små barn, de har inte fått välja själv om de vill vara med. Och de här bilderna kommer ju ligga där för alltid.
Mm. Mm. Ja men exakt, och jag menar det är också så att ja men det är klart jag kommer lägga ut en bild på bebisen, så då ser ju de liksom lika, eller ofta ganska likadana ut bebisar sådär. Men sen när de blir liksom en egen person med liksom egen integritet, och det är som ni säger, bilderna ligger kvar, och det är också så här, vi som föräldrar som måste liksom lära dem vad som är rätt och fel, och att man har alltså sin egen integritet måste man ju få välja själv. Var ligger den någonstans liksom?
Mm.
Och min dotter är ju väldigt, hon är ju väldigt mycket integritet vad det gäller så. Och hon tycker ofta det är skönt att inte vi heter samma efternamn och liksom sådär. Och det tycker jag är en, så här, det också visar på en väldigt sund inställning och sådär.
Men alla har ju faktiskt ett ansvar vad gäller sociala medier. Även ja, du och vi som har ett konto och lägger ut saker där. Men även när man kommenterar. Vad man kommenterar, hur man kommenterar. Varför ibland alla dessa kommentarer kan jag undra.
Ja, och framförallt varför alla de här negativa kommentarerna. Så jag har så svårt fortfarande att förstå. Om man nu stör sig så mycket på något eller är så arg på någon att man ändå lägger energi på att följa den personen.
Mm.
Det är ju bara så här, alltså, jag skulle aldrig föra mig hela mitt liv och följa någon som inte ger mig energi, för att jag har mycket annat som jag hellre vill lägga energi på, framförallt inte någon som tar min energi, då liksom får den åka bort helt.
Energitjuvar, bovar.
Mm, verkligen.
Men hur skulle det kunna vara då? Hur kan vi förhålla oss till sociala medier?
Men alltså det är inte helt lätt, och det finns väl liksom inte ett svar på det heller. Utan det där svaret är ju väldigt individuellt. Jag vet hur jag förhåller mig. Jag tycker att det är så här, ja men det berikar livet med att jag kan få liksom inspiration och energi från folk jag inte känner. Men även från folk jag känner men kanske inte har den här dagliga kontakten med. Om inte jag skulle haft sociala medier så kan jag se lite liksom vad som händer i deras liv och sådär. Men jag tror att man hela tiden ständigt måste påminna sig om att det är inte en verklighet. Det är en vald verklighet eller vissa delar av en vald verklighet som visas upp. Och det är jättesvårt. Jag menar, vi har ju ändå varit med om tiden innan, så att vi har någonting att jämföra med. Det jag tror det är jobbigare för de här generationerna, inklusive min egen dotter, som har det som ett normalt inslag i livet. Liksom att de vet ju inte hur det har varit när inte sociala medier fanns, och de vet inte hur det var när man inte så här, ja, men, kunde höras av så snabbt liksom. Hon fattar ju knappt när jag berättade att jag var tvungen att ringa hem till någons föräldrar för att få tag på någon. Idag kan det vara som att hela jorden går under om inte någon svarar på Snapchat, och i min där kan ju vi verkligen liksom så här krocka i våra tankar, för jag förstår inte, men försöker förstå liksom det sociala spelet som sker på sociala medier bland ungdomar idag.
Snabbt ska det gå. Man ska vara tillgänglig hela tiden.
Ja. Gud ja. Mm. Och helst inte ringa, utan det är ju liksom, det är skriva eller bilder så fort som möjligt.
Borde man ha ett konto för gravida där som du inte har känt att du är liksom i den här komfortzonen hela tiden, och att det finns ändå en hatkärlek till kroppen, och glorifieringen finns inte riktigt där till 100%. Borde man ha sådana konton? För att det är ju extremt många där ute som lyssnar nu och har igenkänning.
Men jag tror inte att man måste ha så svartvita konton hela tiden. Där det är så här, antingen så är man en gudinna eller så tycker man graviditeten är piss hela tiden. Jag tror mer på liksom de kontona där man kan visa upp båda sidorna. Att ena dagen kan man må bra, andra dagen är det skitjobbigt. Och det är väl det som är lite en graviditet, tänker jag också. Det är ju ingen som går igenom svartfritt exakt hela tiden. Så jag tror mer på, jag tror att alla skulle tjäna på att liksom vara mer berätta mer om hur verkligheten ser ut. Jag tycker någonstans ändå att det blåser lite vindar åt ungdomarnas håll. Jag märker det när jag pratar med min dotter också, att de största förebilderna idag på sociala medier är inte de som visar upp liksom något perfekt yttre, utan det är de som vågar visa hela verkligheten och liksom vågar prata om psykisk ohälsa och vågar prata om att livet inte är så lätt hela tiden. Och det tycker jag är väldigt, väldigt sunt.
Ja, att visa det verkligheten, hur verkligheten är, att det är ups and downs. Ja, så är det ju, gravid eller inte gravid. Att våga vara där man är.
Ja, våga vara sårbar. Att våga visa den delen också. Det är så här, det är okej att säga att man har skita. Det är okej att säga att man inte mår speciellt bra. Det är okej att, att inte vara sminkad hela tiden eller gå i galaklänningar. Alltså att den här, ja men, livet på något sätt.
Och kanske någonting mitt emellan också. För ibland så har jag uppfattningen att det är antingen supertillrättalagt eller så är det den där totala liksom dagen i tristess, ja, eller när man mår jättedåligt eller... ja, det finns faktiskt någonting mitt emellan också, och förhoppningen är väl att vi ska bli bättre nu när sociala medier finns överallt i vår vardag, att vi talar sanning.
Ja, men exakt, och just som du säger, de här, så här gråzonerna i livet, alltså den här vardagen, den här så här, nej men det har inte hänt något speciellt, men det är okej ändå. Och det är så den största delen av vardagen är för de allra flesta. Så den tycker jag är så här, den är viktig. Jag fick faktiskt, jag var ute och föreläste på en skola för några år sedan. Och då var det högstadieelever, och de kan ju vara ganska utmanande att föreläsa för. Men då hade vi en liten frågestund efter, och då var det en kille, jag tror att han gick i 7:an eller 8:an. Han frågade så här, ja, hade du velat vara mer lycklig eller mindre olycklig i ditt liv? Och jag blev helt ställd, för att det var en sån sjukt så här, ja men gud, det var en sån tung fråga från en sån liten kille. Så jag var tvungen så här att fundera på det. Så här, vad är det liksom, vad är det som är viktigt? Och då kände jag så att jag hade inte velat vara mindre olycklig, för då hade jag inte heller känt lika mycket när jag var lycklig. Men det var så en extremt bra fråga, och jag liksom tänker ofta på honom och tänker ofta på den och var den kom ifrån. Så där.
Vad starkt.
Ja, men verkligen. Och jag är så här, jag tror att vi behöver inte vara så rädda idag för att vi är lite olyckliga eller liksom att vi inte är lyckliga hela tiden. För det känns som att vi ofta försöker fly från olyckan genom att fylla den där liksom med någonting ganska snabbt för att få känna oss lite lyckliga igen, istället för att bara så här landa i den känslan av att så här, nej men jag är lite olycklig liksom, men världen går inte under för det, jag kommer inte så här, solen går upp imorgon och det kommer en dag där jag kan vända det liksom.
Ja, och vad gäller sociala medier så tänker jag också att man måste ju kunna pausa när man känner att jag inte orkar eller inte vill eller faktiskt inte har lust att lägga ut någonting, utan att det behöver ge negativa kommentarer att vad har hänt eller att man avföljer på grund av det, utan de här pauserna tror jag skulle vara väldigt viktiga för väldigt många av oss faktiskt.
Ja, men det är jag helt övertygad om också. Det är bara att kolla hur mycket tid det tar för det här scrollandet liksom varje dag, varje vecka, och liksom bara pausa från det och andas lite och vara i verkligheten. Det tror jag många av oss, inklusive jag själv, i vissa perioder också behöver.
Vara med oss själva en stund.
Ja, och de runt omkring oss som faktiskt är liksom närvarande på riktigt, och de relationer vi har runt omkring oss som är verkliga.
Vi längtar ju tillbaka till den här IRL-tiden mera. Nu har ju den tid vi lever i pandemin, den har ju ställt till det med tanke på det. Och då kanske sociala medier har vuxit och varit viktiga för väldigt många för att ha kontakt, så absolut. Men att vi värderar dem och att vi ser med sunda ögon.
Det tror jag också, att man liksom hittar tillbaka till det här nu liksom, när det kommer finnas möjlighet att liksom träffas på riktigt och ha de här sociala liksom, träffarna på riktigt igen, och att man inte stannar i liksom i skärmen utan faktiskt ja, men så att ta sig i kragen, att även om det kommer vara lite jobbigt och annorlunda i början, att vi startar upp igen, för det är viktigt.
Ja, men det är det. Vi har pratat mycket sociala medier, men jag tänker, vad Rebecka, vad skulle du säga när vi pratar då återigen den här glorifieringen och att vi, det förväntas att vi ska må på ett visst sätt, vi ska vara överlyckliga när vi är gravida. Vad ligger det här, om vi skulle prata normalt, vad lägger vi oss då någonstans?
Men är normalt mående, eller?
Ja, både alltså, mentalt och fysiskt, ja. Tänker jag.
Alltså jag tycker egentligen om man tar Emmas Instagramkonto som exempel, för jag satt och bläddrade igenom i morse, så tycker jag det beskriver så otroligt väl vad som är normalt. De här första veckorna, de är ju, kan ju vara rätt eländiga. Man är jättetrött, man mår illa, man har inte lust och ork att träna eller lust att äta. Man ser ut som ett pentroll i håret eller har akne eller vad som helst. Och så är det för de allra flesta. Och sen har man en period någonstans i mitten av sin graviditet när man kanske får det här gravidglowet som man är ute efter. Man mår lite bättre, man orkar lite mer. Lite mer färg på kinderna, håret är lite finare. Och sen på slutet så kommer de här trötta veckorna igen. Det är tungt och det gör ont och man sover dåligt. Och man ser återigen ut som ett pentroll i håret. Och det är det här som är det normala. Liksom. Ingen går från graviditetsvecka 4 till 42. Och ser ut som man just har klivit upp på röda mattan. Liksom, på Oscarsgalan. Utan...
extremt få i alla fall.
Ingen vill jag säga. Ingen. Då har man gömt något liksom. Nej, men det är så, det finns ju faser och det finns veckor och det finns dagar liksom. Om man får må dåligt, om man får klaga. När jag sitter på mödravården och det kommer in en gravida som verkligen behöver bli sjukskrivna av någon anledning eller behöver någon annan hjälp. Många har så otroligt svårt att erkänna för sig själva eller liksom för doktorn att så här ont har jag, eller så här trött är jag, eller så här mycket kräks jag. Jag tycker liksom, är det någonstans man får erkänna hur eländigt det är, så är det ju hos doktorn när man behöver bli sjukskriven. Jag vill inte ha någon filtrerad version liksom. Och framförallt de som har blivit gravida mot alla odds eller har en lång ofrivillig barnlöshet bakom sig. De har ännu svårare att liksom lägga upp på bordet. Så här dåligt är det, jag behöver det här.
Då kommer tacksamheten in, den här, eller tacksamhetsskulden kanske.
Ja, man får inte klaga. Nej. Det är som att det är något magiskt liksom. Om jag klagar, då kommer någon ta ifrån mig det här. Eller om jag klagar, då är jag otacksam eller dålig. Eller, ja. Men om man inte klagar så kanske man inte heller får någon hjälp. Så klaga på. Det är bra.
Kör. Nej, och vi finns ju där för att hjälpa, ja. Faktiskt. Ja. Så är det. Och för vissa så infinner sig aldrig den där gravidglowen överhuvudtaget. Men hormonerna spelar ju ett spratt under graviditeten. Det måste vi komma ihåg.
Och så måste man komma ihåg att man kan ha en graviditet när man mår uruselt hela graviditeten. Och ändå så är det fantastiskt att bli förälder och ändå blir man en fantastisk mamma. Det har ingenting att göra med hur man har mått under sin graviditet. De två är inte kopplade med varandra.
Nej, och där kan jag säga att jag typ upplevde precis det, fast tvärtom med Olivia, som jag inte var typ så här beredd på, som jag tycker fortfarande många är dåliga på att prata om. Det är ju faktiskt vad som hände efter förlossningen. Jag kommer ihåg så här typ att ja, men det var sånt himla fokus på förlossningen och liksom de här förlossningsförberedande kurserna och hur man skulle så här tänka bort smärta och smärtlindring och liksom, ja men ni vet ju som jobbar med det. Och sen helt plötsligt, alltså jag kommer ihåg så här, första gången jag skulle amma. Och det var så här, det hade inte funnits. Jag visste ju att jag skulle amma, men det hade inte funnits så här i min... Men jag visste inte att det kunde vara så jobbigt. Och jag hade så här, det var den värsta tiden av allt. Alltså jag hade mjölkstockning och jag hade hög feber. Och jag liksom så här kom inte igång. Och jag kämpade och jag grät. Och jag var så här, jag blev nästan deppig av att det inte funkade från början. Och bröstvårtorna var såriga. Och så här, men det skulle ju bara gå. Och det gick till slut. Men så här, där önskar jag också att någon hade sagt så här, bara så här, men det är okej. Så här, funkar inte amningen så funkar det inte. Då hittar vi en annan lösning. Och det är så här... också glad idag, så där känner jag mig också väldigt trygg nu att så här, ja men när folk börjar fråga, men ska du amma, ja men om det går, går det inte så kommer jag inte pusha mig själv till den gränsen som jag gjorde sist. Så att, då fick jag liksom, då hade allt varit så himla bra fram till dess, och då kom min så här stora chock och liksom det jobbiga där, och där var inte så många som, det hade man inte pratat om så mycket, och det tycker jag fortfarande inte man hör så många kvinnor prata om, varken på sociala medier eller någon annanstans.
Jag håller med dig, Emma. Vi pratar och ger kurser och information inför förlossning, och de allra flesta vill ju ha det och är då, när det närmar sig, extremt intresserade av att veta mer om förlossning, för det är kanske den som skrämmer oss mest. Men vad gäller amning och tiden därefter, fjärde trimestern som vi pratar om, börjar lyftas mer och mer, och jag tycker att vi borde prata än mer om den, för den kan vara nog så jobbig. Det handlar om sömnbrist och ID, så hormoner som far upp och ner i kroppen med kanske baby blues, och du ska, som du nämnde, amma, och där får man också dåligt samvete när man inte klarar av att amma och så vidare. Men jag brukar alltid säga till mina blivande mammor eller de som har fått barn att ha gärna den där, om du vill amma, du funderar själv på om du vill amma, det är bara du som kan bestämma det. Funkar det inte så finns det andra lösningar, och du är inte bättre eller sämre för att du ammar eller ger ersättning. Men ett tips till alla er som jag vet räddat många av mina mammor inom situationstecken, det är att ha färdigt kit där hemma med ersättning, med flaska, allt det där, och att du kan alternera när det känns för tungt och jobbigt, för att ha den där lilla livlinan som finns där om det inte funkar med amning. Den gör faktiskt att det funkar bättre.
Att det inte blir så en sån hård stress liksom. Det blir, jag fick höra
precis.
Också.
Ja, så det är räddningen för väldigt många att ta till ibland om det behövs, och du är som sagt good enough. Men Emma, du har ju en tid på dig innan du ska föda. Hur tänker du? Tänker du förberedelse?
Ja, men jag tänker lite förberedelse så tillvida att den här gången vet jag att jag måste göra ett kejsarsnitt. Så det har jag försökt förbereda mig lite grann på liksom, ja men söka information och sådär. Jag gillar ändå någonstans att ha kontroll på saker som händer, och jag är inte rädd för förlossningen, och jag har ingen så här dålig upplevelse av liksom min vanliga vaginala förlossning jag gjorde förra gången, men nu vet jag att det blir ett kejsarsnitt, så jag vill liksom läsa på så mycket som möjligt inför det. Jag vet ju också hur jag mådde när de tog ut den första tumören, tog de ut i på ett sätt som liknar ett kejsarsnitt så mycket det nu kan gå, men jag hoppas att de kommer snitta mig på samma ställe. Där finns väl en liten viss oro för mig, för att jag var så himla dålig efter fysiskt, alltså jag hade så ont i såret och jag hade var så väldigt trött. Och nu vet jag att det är coronatider, och där är jag väl lite orolig att jag ska behöva bli själv på BB, om jag ska vara helt ärlig. Så det vill jag också förbereda mig på lite mentalt.
Bra förberedelse kan du ju få på vårt Instagram och via våra poddavsnitt. Vi pratar mycket om kejsarsnitt, så där får du jättegärna titta in. Vi svarar på frågor där också, så det finns mycket frågor och svar.
Och
ja, vad bra, vad bra. Och vi hjälper dig såklart vidare med frågor om kejsarsnitt, och vi kommer att ha fler Q&As också på vårt Instagram-konto. Så att det handlar ju om att vara trygg i det födandet likväl som i den vaginala födseln.
Ja, men faktiskt. Och sen så vet jag ju också det som är fördel nu då var, känner jag själv det, att jag får datum senaste i alla fall. Med Oliva gick över väldigt länge, jag gick över nästan 3 veckor. Jag vet att man får inte göra det längre, men jag tyckte det var en väldigt jobbig tid, så den vet jag att jag slipper. Men sen också att så här, det är ju en sommar emellan, och att ta sommar lite som den kommer och vara snäll mot mig själv och inte göra för mycket planer, utan så här, lyssna på kroppen och ja, det jag orkar orkar, och det jag inte orkar behöver jag inte göra. Innan Oliva kom hade jag en hel, liksom ett helt schema där jag ville få gjort och fixat och donat och allting innan. Men det släpper jag den här gången, tänker jag.
Ja, men absolut. Det är ingen prestation liksom, utan du sa förut, go with the flow lite grann. Och förbereda sig i viss mån, det är alltid bra. Och i pandemitid så är det väl ändå så att de flesta partners fäder får vara med under födseln och till och med efter på BB. På de flesta ställen, säger jag. Det är inte för alla. Men då kan man ju förbereda sig på att ha de här digitala mötena, så att man kan vara tillsammans så mycket som möjligt där i alla fall.
Och vi har faktiskt, eftersom det är min sambos första barn, så har vi också valt att gå på privat ultraljud den här gången, så att han har fått vara med i alla fall. Och liksom, det har varit väldigt viktigt när vi har pratat för honom att liksom få vara en del, för de vanliga barnmorskebesöken har vi inte han fått vara med på. Så det har känts väldigt bra, som att han har varit liksom en del av det också. Och nu är ju han också liksom, han har tagit första sprutan vaccin och sådär. Så jag hoppas verkligen att det finns en chans för honom liksom att vara med på BB också.
Ja, i denna tid så får vi verkligen anpassa oss till mycket. Och så är det i graviditeten, och så kommer födseln att bli hemma också. Jättefint att du har delat med dig av din story, Emma.
Tack snälla för att jag fick.
Enormt stark är du. Det är svårt att förstå att du har varit med om allt det här som vi beskrivit. Men vi önskar dig såklart en fantastisk födsel, ditt kejsarsnitt i augusti. Så ha det gott, ta väl hand om dig, var i nuet och våga vara, Emma. Så kanske vi har möjlighet att höras efter att ni har fött barn. Det vore trevligt.
Absolut.
Rebecka, du och jag ska också ha det bra tills vi hörs nästa gång. Och det är ju ganska så snart. Ja. Vi vet ju att många känner igen sig i det här fina avsnittet med Emma, där hon har delat med sig väldigt mycket, tycker jag. Ni kan jättegärna följa oss på, vi har pratat om sociala medier. Vi finns på @babiespodcast på Instagram, och vi har en blogg som heter Babiesblogg. Där får ni gärna följa oss och titta in för mer information. Så tills vi hörs snart igen. Ta hand om dig, Rebecka.
Tillsammans, Carina.
Tack snälla. Och till alla er där ute, så ha det gott. Hörs snart.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.